Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
Och jag heter Konstantin Ekström.
Jag heter Johan Odén.
Och idag har vi med oss Dan Ekholm också.
Stämmer bra.
Välkommen
tack.
Dan.
Tack. Tack för inbjudan. Jag är troget lyssnarfans och stort grattis till 100:e avsnittet.
100:e avsnittet så får du så har vi liksom heden att du kommer hit och är med också. Det är väldigt roligt.
Det tog ett tag men nu är jag här.
Ja, äntligen. Äntligen. Vem är du Dan?
Dan Ekholm, jag jobbar för tillfället som Group CIO på Dometic, outdoor-bolag, svenska börsen. Jobbat tidigare på Sandvik och Postnord och SF Bio. Så att, varit länge i den här typen av roller och data och AI blir mer och mer viktigt på min agenda. Så att.
Ja, du är väl, vi har massa avsnitt som vi har pratat om Randy Beans definition av supertech leader. Jag tror att du är en supertech leader.
Mm. Jag ringde faktiskt Johan efter det avsnittet och frågade vad det där var intressant.
Ja.
Men det ställer en del krav också på en sån som mig.
Det blev inte bara liksom tech leader, nu är du super
exakt,
tech leader.
Exakt.
Mm. Det är lite skillnad mot de vanliga avsnitten. Idag så spelar vi in live så vi har publik idag också. Det sitter ett antal VIP-personer här i rummet och är med. Och jag hoppas att de kommer ställa lite frågor här sen också. Och utöver då, så det är lite skillnad. Vanligtvis så är vi ju 3, nu är vi 4.
Så har vi en 5:e person också.
Och så har vi en flygande reporter också. I Niklas Bredberg.
Yes, jag är med också.
Och du kommer ställa frågor också, men du kommer också samla frågor om det är någon som har från publiken också.
Precis.
Som vill bidra kommentar eller frågor. Så det blir kanske att det blir lite längre avsnitt än vad vi brukar ha. Eventuellt.
Mm.
100:e avsnittet. Det är väl kanske ett tillfälle i alla fall att nämna varför vi kör Datapodden. Och passa på. Själva idén här det är ju att det kommer en massa olika artiklar inom data- och analysbranschen. Och jag vet att vi internt kan se att liksom, vi samlar ju en del på våra såna här interna sidor. Och att folk passar på och här var en bra artikel och så vidare. Och det vanliga är att man hinner ju inte läsa allt det där. Man har inte tiden. Så då tänkte vi att okej, men det är lättare att ta del av den här informationen om vi spelar in det. Och liksom, ja, sammanfattar 3 artiklar varje vecka. Så får man det där utan att man måste sitta och få antingen gamnacke på bussen. Eller att man kan utnyttja någon annan tid när man är ute och joggar kanske. Eller något liknande. Diskar. Ja, det är bara fantasin sätter gränsen här. Så det är tanken med Datapodden. Det är 3 artiklar varje vecka som vi sammanfattar och så kommenterar vi lite grann och försöker sätta det lite, spekulera lite kring innehållet. Och ja, 100:e avsnittet, jag tycker vi kör väl igång på en gång eller är det någonting mer som vi bör nämna?
Nej, men absolut, vi kör igång.
Mm.
Jag tror att lotten föll på mig att börja.
Ja.
Och ni hade läst veckans artikel så blev lite mer reflektion. Detta är ju datadriven på steroider. När man pratar kring utveckling mot att bli datadriven så tycker jag Gustavs exempel genom transformation av en taxichaffis är väldigt bra. Och jag vet att vi har tagit upp den tidigare podden. Men jag tänkte att dra den lite snabbt som bakgrund till det här. Och du får ju såklart rätta mig när jag säger fel här nu.
Ja, det var fel. Nej. Ja, men det stämmer.
Ja, men det var ju ändå så att förr i tiden, på den gamla goda tiden, så besatte ju taxichaufförer liksom en väldigt stor kunskap kring alla gator och om man behövde ta en alternativ väg för att exempelvis undvika en trafikstockning. Och som besökare i en ny stad så kunde man kanske till och med få ett restaurangtips eller få något annat tips på någon sevärdhet eller något sånt där. Sen kom digitaliseringen. Kartor tillgängliggjordes digitalt med exakt position utpekad och chauffören fick instruktioner om vad han skulle köra. Någonstans här så devalverades behovet kan man säga av kunskap som chauffören började besitta. Men dock fanns fortfarande kanske ett stort värde i att hålla koll på alternativa vägar. mellanåt. Men verkligt datadriven blir chauffören sen när dessutom information om trafikläget och vägarbeten lades till i GPSen så att den själv justerade rutten för att säkra den snabbaste vägen till destinationen. Så hade då nu chaufförens behov ytterligare devalverats i och med att i princip vem som helst med körkort kunde köra taxi på ett bra sätt. Nåja, nu ska vi inte räkna ut taxichaufförerna fullständigt här. De kan ju fortfarande sitta på väldigt fina restaurangtips om man har tur. Eller ja, alltså under tiden man sitter i baksätet så kan man egentligen bara plocka upp sin smartphone och googla och dessutom boka. Men om man kör själv, då kanske man inte bara kan plocka upp telefonen. Och här kommer dagens artikel in i bilden och närmare bestämt bolaget TomTom med sina navigationslösningar som jag tror de flesta här inne känner till. Och TomTom, de har positionerat sig för att möta behovet att dagens förare vill göra mer än bara följa den bästa vägen. De vill till exempel be sitt bilsystem, jag visste inte jag skulle översätta detta, car system. Men hur som helst, de vill då be det här systemet då att göra middagsreservationer utan att behöva stanna och hitta den mest lämpliga laddstationen längs vägen. Det har förvisso under en längre tid funnits system med bilar som tjänar till att så att säga smartphonifiera, det ordet har jag hittat på alldeles själv. Men problemet har varit att systemen inte riktigt lyckats leverera en smidig och säker användarupplevelse som motsvarar den hos en smartphone. Och dessutom så finns här ett behov av röststyrning eftersom man inte alltid kan sitta och knappa på en skärm när man kör. Och detta håller TomTom på att råda bot på genom samarbete med Microsoft. Och partnerskapet mellan TomTom och Microsoft för att driva plasttjänster i Azure Maps, det började 2016 och växte senare till att inkludera kartdata och tjänster för Microsofts kartor. Och tillsammans så har de utvecklat TomTom Orbis Maps som bygger på TomToms AI-baserade kartplattform och TomTom Digital Cockpit, en fordonsbaserad digital underhållslösning med molnanalys. Microsofts framsteg inom AI, genom OpenAI och TomTom Orbis Maps, det driver TomTom Digital Cockpit och som då är en integrerad AI-driven fordonsassistent som möjliggör mer sofistikerad röstinteraktion med underhållning, platssökning och olika typer av fordonskommando som exempel sätta på aircondition eller sådär. Men nu är man ju lite spänd på liksom de konkreta resultaten. Så liksom, hur har det gått här? Och tack vare användningen av Azure OpenAI Service så behövde utvecklingsgruppen inte längre upp till 10 personer. Istället tog det ett 3-personsteam att ta prototypen av Digital Cockpit till en konkret modell. Och dessutom så lyckas man minska svarstiderna från förarfrågor till informationssystemet då från 12 sekunder till så lite som 2,5 sekunder. Men det tar inte stopp här. Genom att utvärdera 300 olika scenarier fann TomTom att assistenten kunde försvå och försvara på 95% av komplexa förarbegäranden. Och efter implementeringen demomiljöer så görs nu TomTom Digital Cockpit inklusive Azure OpenAI tillgänglig för biltillverkare. Och vad de ska kunna göra sen, det är då att ta det här systemet och sen anpassa det till varumärkets look and feel. Och därtill kan de då biltillverkarna minska sina kostnader med upp till 80% för ett sånt här system. Ja.
Väldigt spännande artikel.
Ja, men jag tycker
det
alltid
det var kul. Ett referenscase, va? Den låg på customer.microsoft.com.
Ja, men precis. Va? Det här är ett kundcase på Microsofts hemsida.
Mm. Ja, väldigt spännande.
Mm.
Vad tror ni? Det har alltid varit så här en sak att man har jämfört det här med att business intelligence. Som har alltid jämfört det med ja, men det. Du liksom behöver ju ha det som när du sitter i bilen. Du behöver instrumentpanelen för att veta var du är på väg. Kommer hela den här liksom liknelsen falna nu och liksom inte kunna användas när bilen blir så automatisk och styrs mycket mer? Vad tror ni? kommer man inte kunna säga så? Ja, men det är klart, du behöver liksom veta hur mycket du säljer varje vecka. Det är precis som när du kör bil. Du måste ju veta hur, om du kör i 70 eller 50.
Ja, men
fast nu kommer du säga åt bilen sådär. Nu kör vi 70.
Ja, men det blir inte samma sak då. Att du behöver inte längre en BI-dashboard som visar dig hur det går. Utan du har en AI-bot som berättar för dig hur det går. Skulle väl vara motsvarande då? Så att
om så liknelsen finns kvar.
Du kan fortsätta med liknelsen, men den kommer vara någonting annat.
Jag är glad att det är över den här tiden när det var så bokstavligt den här liknelsen mellan en bildashboard och en riktig dashboard. Jag tänkte på de här, vad heter de, gauge, de här, det såg ut som hastighetsmätare som man var väldigt populära i början.
Använder inte du dem fortfarande, Konstantin?
Om jag gör det? De har jag slutat med.
Mm. Har vi någon fråga från publiken här? Någon kommentar?
Inga händer som räcks upp.
Niklas, du har kanske.
Ja, men jag kan ställa en fråga till publiken. Vi har ju våran kollega här, Jakob Björkman. Han ligger alltid på teknisk framkant och anammar nya saker. Det är ju mycket röststyrning det här som TomTom håller på med. Då. Och vi har ju haft det länge i hemmet och sådär. Hur tycker du röststyrning funkar som interface i sådana här sammanhang?
Nej, men det funkar väl generellt bra. Jag har kört det hemma med en hel del olika lampor och grejer så där i 4-5 år nu nästan. Men det jobbiga är när mönstren för det man behöver säga för att den ska tända lampan ändras för att det har kommit en automatisk uppdatering. Så nu kan jag inte längre be den att sätta på lampan eller dra upp gardinerna på samma sätt som jag gjorde förra veckan helt plötsligt. Utan då måste jag klura ut hur jag ska formulera mig den här gången för att det ska funka felfritt. Men annars funkar det väldigt bra.
Ja, jag har själv en kommentar här också. Jag såg, det refererades ju till en 80-talsserie i den här artikeln. Och då antar jag att det är Knight Rider och Kit som bilen hette där.
David Hasselhoff.
Just det. Och då hamnade jag i att jag var tvungen att börja YouTubea best of-scener liksom, från den här serien. Och då hittade jag ett avsnitt där Kit sökte en respektive. Och då beskrev Kit sin respektive så här då. I haven't yet met my match. I'm looking for something very stylish, preferably red, loaded with sophisticated software, total artificial intelligence, tethered seats, removable top, adaptive megabyte system that can interface for hours.
Wow. Är det en TomTom som beskrivs här?
Jag tror vi har matchen är made nu. Det tog 40 år för den här bilen att hitta sin match. Mm. Men nu är den där.
Ja, spännande. Ska vi gå vidare?
Mm.
Några fler kommentarer? Dan, har du någonting?
Nej, men jag tror det har varit en hype länge kring självkörande bilar. Men det här är ju ytterst kanske en säkerhets... Du var inne på det. Säkerhetsfeature. Alltså att... vi bilförare slutar fippla med mobilen för att interagera med bilens system och multimedia och entertainment och allt vad det heter. Jag tycker röststyrning som publiken var inne på här har ju funnits ett tag, men jag är ganska besviken. Alltså det här nästa leap att verkligen få en personlig röstassistent som förstår mig oavsett vilken dialekt eller liksom vilken tid på dygnet eller hur jag mår. Det upplever jag, det finns inte i hemmet och det finns inte i bilarna och det är ganska komplicerat att navigera ett bilsystem, så att jag tror att TomTom är på någonting riktigt, riktigt bra här i väntan på helt fullt autonoma bilar där vi kan sitta i baksätet och luta oss tillbaks utan cockpit.
Nej, jag upplever själv att det finns en tävling mellan, alltså att man kopplar in mobilen och så har man hela sin, använder den istället för liksom bilsystemet. Men det finns ju fördelar om man har TomTom som bygger så att det är integrerat i bilsystemet, för du kan ju styra mycket mer. Det kommer ju finnas massa begränsningar med mobilen som den inte klarar av, kan jag misstänka i alla fall. När man får ännu mer funktioner i det här.
Men är inte mobilen ett substitut för det här då? Alltså i brist på det här, om billeverantörerna själva inte har det, så funkar det bättre med mobilen. Och därför är det så man gör idag.
Så kan det nog vara. Att man kopplar in det. Men du får ju också, du har ju din uppsättning. Du behöver inte lära dig ett extra system där heller.
Man har redan sin setup i telefonen.
Ja.
Jag har också en liten reflektion, om jag hinner ta den.
Ja, absolut.
Ja, men jag tänker på ansvarsbiten här. Alltså det är klart att biltillverkaren, eller Tomtom i det här fallet då, med den här tjänsten, tar ansvar för att bilinteraktionen fungerar. Att så här, men det, som du var inne på Dan, säkerhetsmässigt, eller att det går att styra bilen. Men om den också ska hjälpa mig att boka restaurangbesök eller en hotellnatt eller vad det nu är på vägen. Om det inte funkar, innan är det jag som ringer till hotellet. Är det, kan jag liksom ställa Tomtom till svars för att den hotellbokningen inte var redo när jag kom fram och inte någonstans att bo? Eller...
Eller bilförsäkringen som kickar in.
Ja, eller hur? Är det bara en nice to have feature som jag inte kan lita på? För om det ska vara så här, då vill jag ju verkligen veta att det funkar. Och att de tar ansvar för det. Mm.
Men hur gör du idag? Sätter du liksom Siri till svars nu? Om du...
Nej, jag ber inte Siri att boka.
Du använder inte Siri.
Jag kan fråga Siri om vad lämpligt hotell. Ja. Men sen är det ju jag som ser till att det blir bekräftat.
Ja, just det.
Att jag får en bokning. Mm.
Men en annan grej som jag tyckte var väldigt kul med den här artikeln. Det var just det att det var ett faktiskt case där man visade på den här produktivitetsökningen. Det är liksom ett faktiskt case. Det är inte bara att man pratar om att ja, men vi förväntar oss att det kommer att vara produktivitetsökning. Här gick man faktiskt från ett team på 10 personer till 3. Mm. Som med hjälp av AI lyckas åstadkomma precis samma sak.
Eller till och med bättre, va?
Det var till och med bättre. Mm. Och därtill den här kostnadsminskningen på 80%.
Mm.
Det är ju verkligen... Det var en fråga från publiken där borta.
Då ska vi se här.
Jajamän, jag är lite inne på samma spår här. Att TomTom går ju lite grann i samma banor som Siri och Google Assistant. Och frågan är då för att TomTom siktar upp att göra det här egentligen bättre än de två tjänsterna som idag är väldigt stora. Och har man använt något av de här två och försöker exempelvis fråga Spotify om låt, då tror jag att det är ganska många som har kört bil och insett en liten besvikelse. Så den stora frågan här är ju då liksom att försöker TomTom göra det här bättre än de här två stora?
Mm. En bra fråga. Det känns väl, hela det här kundcaset är egentligen att de faktiskt bestämmer sig för att det är någon annan som i alla fall är bäst på det här med, liksom, för de använder ju Microsoft istället för att bygga helt själv. Får man väl säga. Mm. För det är det som är själva effektökningen också, att de slipper göra det här själva, va?
Ja, men precis.
Lite grann. Mm. Men man ska väl säga så här, vi spekulerar ju lite här. Vi är ju inga experter i det här området, bilbitar. Ja. Jag tänkte faktiskt på det. Vi hade faktiskt, om man nu, vi är på 100 avsnittet. Om man går tillbaka här, så hade vi ett, vid något tillfälle så kom ju ChatGPT med Assistant som de släppte. Och hela deras liksom, vad de presenterade som ett så här business case när de presenterade Assistant-funktionen var just kring, okej, hur ber jag min bil att dra ner rutan? Mm. Så att det verkar vara... Att man tänker på det här med att det ska kunna fungera och att man ska kunna styra sin bil med det här framåt också. Ska vi gå vidare? Är det dags?
Nu är det dags.
Då tar vi en... Det är ju så här med blogginlägg. Eller hur, Johan? Det är som ett fint vin, eller hur?
Det blir bättre med tiden,
ja.
Tänker du?
Ja. Den liksom lagrar och blir bara bättre och bättre.
Ja. Gamla inlägg är bättre än nya.
Ja. Mm. Så jag tänkte, ur det perspektivet så tänkte jag att jag ska ta en lite äldre här. Från 17 februari 2021. Så har jag en artikel som jag råkar ha skrivit själv också vid det här tillfället. 7 sätt att dra nytta av en körnanalys. Heter artikeln. Ligger på Run of Forests hemsida. Och det är ju så här. Att behålla kunder längre kan i många fall vara mer lönsamt affär än att göra en massa marknadsinsatser mot nya kunder. Där tror jag finns många studier på. Det är inte bara att man har en massa dyra anskaffningskostnader när man ska jobba med ny kundsbearbetning, marknadsföring och så vidare och få folk att välja och prova. Utan även för att det finns en massa, när man satsar på att behålla kunder så kan man få en massa positiva bieffekter. Så som att man får en ökad grad av nöjda ambassadörer och att man får produktutvecklingen gå framåt också. Att man blir bättre på det man gör. Ett företag med lojala kunder kan vara aggressivare i nykundsbearbetningen också. Eftersom man vet att man kommer få en längre kundrelation så kan man satsa mer i anskaffningskostnad också. Och då tar man hela marknadsandelen så att säga. Vad är det som skapar långa kundrelationer då? Det är ju så, en kundupplevelse består av väldigt många steg. Det är svårt att veta vad som skapar en lång kundrelation då. Det är dessutom ännu mer komplext eftersom olika kunder har olika preferenser och förväntningar. Det är inte så lätt. Och det är ju av det här skälet som man behöver göra en churn-analys. Churn eller retention-analys handlar ju alltså om att man ska utifrån faktiskt kundbeteende segmentera kunderna utifrån alla de då idag tillgängliga mätpunkter som man har från liksom hela kundrelationen och hur hela den här kundlivscykeln har gått till. Och så det är väl lite grunden. Nu tänkte jag komma in till de här 7 sätten då. Så det finns, man kan dela upp det på liksom hur man skapar värde, ja, av en sån här kärnanalys kan delas upp i 2 typer av vad det är för någon analys man gör. Den ena, det är det här deskriptiva. Och det andra är prediktivt. Och alltså deskriptiv här, då det är alltså att få, då får man insikter. Det är någonting man beskriver det här, kundrelationen. Vad är det som påverkar, vilka faktorer påverkar om man får en lång relation eller att en kund slutar köpa från den. Så att man liksom tydliggör det och förklarar det här på ett sätt så att man kan liksom få insikter om det. Medan det här prediktiva, det är ju att man då hittar de här insikterna och sen så tillämpar man det direkt så att man kan markera upp kunder som man tror är hög risk att säga upp sig eller att sluta köpa. Och att man kan markera upp sådana som är låg risk. Och så kan man bearbeta dem ut efter den här informationen. Så det är att man liksom tillämpar de här insikterna egentligen tillbaka på det aktiva kundregistret. Om vi börjar med de här deskriptiva då. Ett par punkter då som man kan utnyttja en sån här avhoppsanalys då. Man har alltså segmenterat alla sina kunder som man ser ut efter vilken hur hög grad har man att man säger upp sig. Det första då är att man kan utnyttja det för att hitta bra verksamhetsbeteenden. Så det är ju inte bara kundbeteenden som har betydelse utan man kanske hittar olika typer av verksamhetsbeteenden som skapar onödigt mycket avhopp. Ett typiskt exempel är att man försöker hålla nere kostnaden på serviceärenden utan att räkna med att någon typ av serviceärende kan leda till en ökad då möjlighet att man säger upp sig eller risk att man säger upp sig. Och att man får med den kostnaden eller den biten i hur man hanterar de här kanske problematiska situationerna för kunden. Produktstrategi. Ta med avhopp som en dimension för hur man ska vidareutveckla produkter. Det kan vara ett sätt då att visa produkter. Ja, vissa produkter kanske driver lojalitet till exempel. Eller vissa funktioner driver lojalitet. Det kan man ju utnyttja till exempel i prissättning då av produkterna. När man förstår att det är en viss funktion som skapar lojalitet. Då kanske den ska prissättas lägre för att det är bättre att kunderna köper den. För det skapar den här längre kundrelationen till exempel. Så man tar med det i den beräkningen då. En annan sak, ett annat värde med att jobba med retention och churn. Som är kanske lite mer explicit, det är att du behöver inte bara det, alltså öka bolagsvärde. Ibland så kan det innebära att man får en längre kundrelation. Kan betyda att man till och med får ett, inte bara den ökade lönsamheten i businessen, men att du också kan börja värdera bolaget i sig på ett annat sätt. Jag vet att jag har stött på det här i arbetslivet. Så att det är en sån som man har insett att det här är en väldigt viktig punkt. Speciellt då på bolag som kanske står någonstans mitt emellan. Att man kanske gör köp, men att man också har någon typ av abonnemangsform. För det är liksom i den här bolagsvärlds, när man värderar bolag så sätter man, när man värderar bolag som har mer av abonnemangsform, då utgår man från en bolagsvärdering som är på hela intäkten, årliga intäkten på alla kunder. Medan om man har mer sällanköp så brukar man falla tillbaka på att det är resultatet man går på. Gånger en viss summa då. Så det blir ju oerhört, det kan bli väldigt värdefullt om man kan hitta då väldigt långa kundrelationer. Och så har vi, är det någon som har någonting att tillägga här? Jag känner att jag går igenom så många. Nu har vi gått igenom tre. Har vi ett lite mellanstick? Är det någon som vill? Då kör jag på. Ni verkar vara nöjda.
Ja, absolut.
Jag kör på. Då kommer vi över till prediktiv analys. Då har vi ett par här också. Den första är agera mot högriskkunder. Man har alltså markerat upp de kunderna. Man har tagit fram, tittat på vad det är för någonting som skapar högriskkörn. Och så tar man liksom kör det på sin kundregister. Så kanske man hittar vissa demografier. Eller så kanske det är vissa faser i kundrelationen. Där man har en hög risk att man säger upp sig. Och då kan man liksom markera upp dem och så kan man hitta på olika sätt då att hitta strategier för att minska, reducera risken i den här situationen då. Du kan också använda den här prediktiva analysen då för att belöna lojala kunder. För den kommer ju lika gärna kunna hitta då kunder som du inte kanske behöver agera särskilt mycket på. Utan de är ju väldigt nöjda med sin situation. Och det här är ju en grupp som man kan utnyttja för att kanske hitta ambassadörer eller belöna på andra sätt då för att skapa en ännu större nytta. Och ta det här till liksom nästa nivå då, det är väl kanske att då använda avhoppsanalysen eller churn-analysen, retention-analysen för att också beräkna kundlivstidsvärde. Det är den sjunde här då. Det var den sjunde. Ja, jag hoppas det. Och det här är ju alltså att kundlivstidsvärde, då tar man ju hela kundresan under förväntad tid som man kommer vara kund och alla produkter man kommer köpa under tiden som man är kund och summerar upp det här på varje kund. Så får man inte bara lojaliteten utan man värderar potentialen i varje kund och gör om den, kopplar den till alla intäkter och kostnader på varje kund också. Så man får en fullständig då bild av hur mycket är varje kund värd i alla dimensioner så att säga. Det här är ju någonting, det blir ju liksom någon slags holy grail här. Att man, då får man en optimalt sätt att titta på anskaffningsvärden. Hur mycket kan jag lägga på att få in en ny kund? Och man kopplar alla typer av beteenden till en lönsamhetssiffra. Vad kommer det här bidra till verksamheten? Så det är ju kanske liksom att använda den sen i nästa nivå då. Hur kommer man igång med det här då? Ett bra tips här, det är väl att utnyttja den data som är lättillgänglig och göra en första version för att se vad detta data kan säga om ens verksamhet. Det är nog det enklaste sättet. Det behöver inte vara, det är inget stort projekt. Utan det svåra sen det är ju att liksom tillämpa det här och utnyttja det här på olika sätt. Men det kan man inte säga helt säkert förrän man har gjort det. För då ser man, om man direkt ser kanske att det, man har produkter som kanske driver lojalitet eller avhopp. Så att det gäller ju att testa lite grann och se. Det var artikeln. Så hade den är ju ganska tidlös. Det är inte så tekniskt, utan det här är ju egentligen samma som det var för 10 år sedan. Avhoppsanalyser, retentionanalyser har inte förändrats så värst mycket. Kanske lite tekniken bakom vilken data man kan dra in i olika. Men i stort sett så är det ju samma sak idag.
Skulle du säga att något av de här 7 sätten är lättare att börja med? Eller det beror det väldigt mycket på den data man har tillgänglig? Den sista där lät väl som den var den mest avancerade, för den hade flest komponenter.
Jag tror att det är absolut enklast att börja med den deskriptiva analysen. Mm. Det är väldigt ofta att det är insikterna som är de viktigaste. Sen så är det inte säkert att du kan utnyttja. Det är ju klart att du vill markera upp kunderna sen också. Men det är ett ytterligare steg sen om du kan göra det. Men att bara se vilka... Men här har vi kanske har kunder i Stockholm som är mycket mer lojala än överallt annars. Så använder vi samma anskaffningskostnader i hela landet. Det blir ju helt fel. Då har du ju en dålig strategi. Eller om du kanske hittar att vissa kanaler som du bearbetar, de kunderna som kommer in en viss kanal är mycket mer värda. Så att det är väldigt, det är inte så att man behöver göra det så himla komplext, utan det kan bara bli direkt att du kan utnyttja den här informationen direkt i din strategiska liksom kundstrategi och hur du får nya kunder och så vidare. Så det är nog enklast. Mm. Men Konstantin, jag tänkte fråga dig. Mm. Vilken av de här borde vi stryka? Det är ju din favorit del.
Alltså, nu är det du som skrivit den, så att jag tror inte det är någon den här gången.
Ja, men vad snäll du är, Konstantin. Men om det är någon liksom som skulle hålla en revolver mot ditt huvud då?
Ja, du. Jag vet inte. Det, jag tror jag, det var nog 7 den här gången faktiskt. Håller mig till den.
Dan, har du jobbat med den här typen av kundhantering? Och
ja, men jag tror du nämnde ordet Holy Grail. Alltså, det här är en våt dröm för vilken marknads- eller säljchef som helst i vilken organisation som helst. Så det är klart att det finns, apropå förväntningar, vi pratade om förväntningar i den andra artikeln också, men det här är hårt arbete. Det gäller att ta hand om sitt interna data kring kunden. Det finns massor med digitala touchpoints, det vet vi idag. Jag som kommer från tillverkande industri, vi har mer och mer uppkopplade produkter som blir mer och mer smarta. Hur mycket av den datan, hur de används, kan hjälpa oss att förstå mer försäljning eller i värsta fall att man byter ut produkten mot en konkurrent. Jag tänkte på, nu tänker jag högt här, men den tidigare artikeln med TomTom här. Jag tänker att du kör en viss bilmärke och sen märker du att den bilen beger sig till en konkurrerande bilförsäljningsverkstad.
Det är en tydlig körnindikator.
Kan du börja styra om den bilen liksom, i realtid? Så. Men, nej, men det, jag tror att det finns stor potential och det finns ju både teknik nu som kanske kan accelerera det här, men vi har också lagstiftning, och jag tänker också på det här, att vara promoter som konsument eller kund till oavsett om det är en tjänst eller en produkt. Det är också en våt dröm för alla företag att ha promoter som verkligen pratar väl om tjänsten eller produkten. Och, vi funderar mycket på det här med rekommendationer och rekommendationsmotorer på nätet. Hur mycket kan man lita på det, och hur kan vi koppla upp? Hur mycket kan vi ta hand om den datan och förstå vem är det som har pratat bra om våra produkter och vilka har pratat mindre bra om våra produkter i de här rating-sajterna som finns både i Sverige och worldwide. Så att,
Finns det sådana här AI-influencers?
Ja, ja, ja.
Influencers som inte finns.
Nu har vi en fråga här från publiken också.
Yes, har vi.
Jo, jag har lite fundering kring så här. Där, ja, nu man tittar på körn och så här, då är det ju perspektivet att vi tittar på kunden, är den nöjd med oss och så. Det är ett perspektiv. Men jag tänker att ett annat perspektiv ska vara att varje företag tillhandahåller produkter eller tjänster. Och det kan ju vara så någonting att vi tillhandahåller någonting idag och vi har nöjda kunder. Men sen finns det en omvärld eller plötsligt så kommer det konkurrens, att man, liksom, man blir omkörd, det blir den här Nokia-effekten. Så att jag tänker att ett företag måste hela tiden också göra omvärldsanalys eller göra så här, ja men kolla, hur har vi, eller benchmark eller så här, att det är ett annat perspektiv, men det är lite grann så här, vi har bra tjänster, men jag kommer att tänka på, det fanns någon gång så här, något hotell som undersökte kundnöjdheten och det var ganska bra kundnöjdhet, men de tappade ändå kunder och i deras undersökning så förstod de inte varför, tills någon förstod så här, ja men de hade ingen wifi. Liksom så här, att, ja, då hade någonting i omvärlden sprungit i kapp lite. Så man, men jag bara tänker, nu är det kundperspektivet, men också titta på produktperspektivet eller tjänsteperspektivet, att börja kolla på sånt. Och det är kanske också lite intressant område. Kanske inte lika lätt som körn, men man måste jobba med, tänker jag också, kanske med enkäter eller olika så, fånga upp saker och ting. Eller, ja. Tack för mig.
Mm. Ja, bra poäng.
Men det får man respondera på den då. Men jag tänkte så här, utifrån de här 7 som vi hade då. Mm. Var någonstans hamnar det där? Eller är det en annan analys? Men jag tänkte, det borde ju vara, du var inne på det här, de här deskriptiva.
Ja,
så hade du ju en sån där som var förbättra produktstrategin. Mm. Att det jackar in i det. Men det måste komma annan output.
Ja, precis. Mm. Precis. Ja, men det stämmer.
Mm. Ja, för att spela vidare på vad vår förra gäst sa. Ibland måste man liksom kombinera olika analyser för att få ut bästa resultat. Jag tänker, om man har liksom en grupp av kunder som är på väg att lämna företaget eller säga upp sin tjänst, så kan man till exempel göra en AB-test och se liksom om man kan behålla kunden på något sätt. Och det kan också bidra väldigt mycket insikter för företaget.
Absolut, absolut. Nej, det är väl komma in här på att man ska agera på högriskkunder och så vidare. Men det är, då blir det en, där ska man också vara datadriven. Så att man har i sina kampanjer, tar man och har en kontrollgrupp hela tiden och jämför med någon slags baseline. Hur effektiva är vi i våra olika bearbetningar? Kan man säga. En till fråga här från, eller kommentar.
Jag kan spinna in på en lite ny fråga. Att just kring churn så har det varit ganska liknande. Ni nämner att det har varit likadant ungefär 10 år. Jag tror ju att det kan finnas en spelare som ändrar den här marknaden lite nu framöver. Och det är ju intaget av AI. Vi tidigare arbetade med churn mycket kring data science och försöka hitta lite fyrkantiga sammanhang. Men helt plötsligt så kommer AI in i bilden. Och min fråga är tillbaka, vad tror ni att vi kommer att diskutera om 5 år kring churn?
Ja, jag tror AI kommer förändra det mycket på det sättet att man får in mer data i den här, när man gör den här avhoppsanalysen. För att du kanske får ännu mer den här information från chattbottar och sånt där, mycket lättare att få in det datat och liksom utnyttja det. Sentimentanalyser, även sådana finns ju till viss del, men blir mycket enklare att göra. Jag tror att det kommer bli mycket mer data som finns kring att utnyttja för att förstå vad korrelerar till att man sen får en, liksom en missnöjd och avslutande kund. För att alla de här AI-kanalerna, chatbot, du går in på en hemsida och så skriver du en massa information där. Det kommer ju vara väldigt kärnfullt mot att du kanske tidigare har haft, det du har kanske motsvarande haft tidigare, det är att någon har gått in på hemsidan och sökt lite grann. Men det blir mycket mer kärnfullt när någon säger jag vill ha det här. Och så kommer du kunna plocka upp det i den här chatbotten och se det. Sen tror jag också att det här är ju alltid en fråga om var du ska använda en sån här avhoppsanalys. För du i slutändan, till viss del så kanske du ska behöva göra flera typer. Det beror lite på hur du kan agera också. Om man har någon typ av aktion man kan göra i realtid tillbaka, då måste du göra kärnanalysen också i realtid. Medans om du har att du liksom en avhopp är en mer långsam business. Att det kanske är snarare att du ska påminna eller sällanköp. Då är det kanske inte att du kan påverka i realtid och få kunden att komma tillbaka liksom. Utan då kanske det är att man skickar ut och ger något extra erbjudande efter 2 månader när man inte har köpt någonting. Eller sådär. Så, men kanske att det här, de möjligheterna med realtids, eller i alla fall tiden mellan att du analyserar det till att du kan agera på det, kan i vissa branscher bli, det tror jag i alla fall, att det påverkar med AI-möjligheterna. Men det bygger väldigt mycket på att du har mer data också. Att man får mer data. Niklas, jag vet att du också har jobbat väldigt mycket med kundhantering och sådär. Vad säger du? Är det någonting du saknar i den här listan på 7?
Nej, jag tycker det var väldigt bra. Jag hade förberett lite frågor själv här till dig idag. Men du pratade om att det är abonnemangstjänster och så som liksom är kanske fokus för det här. Vilka branscher skulle du säga funkar bra för att göra sån här scoring på? Och vilka funkar inte bra? Om de inte funkar bra, vad ska man göra istället då?
Jag tror att det funkar i alla branscher. Det är lite svårare i retail. Där blir det ju, det är ju inte samma. Du får inte, det blir väldigt mycket tydligare när någon säger upp sig i en abonnemang eller om du har en tjänst. Sådär. Då vet du exakt när det där beslutet togs. Medan om du har en retail eller någon typ av handel. Du kanske kommer in vanligtvis och handlar en gång om året. Det kanske är på våren när du ska köpa grillkål. Och sen så har du grillkål hela året. Då märker du ju väldigt sent om man liksom kommer inte in. Så att där är det ju svårare. Men så att där har man ju mycket mer att man får. För det första så måste man ju analysera då och ha en mer flytande beskrivning av vad som är ett avhopp överhuvudtaget. Där du får utgå ifrån den vanliga kanske livscykeln och sådär. Men den kommer bli en gråskala. Så att det blir ju väldigt mycket svårare där. Och kanske mindre att du kan vara på on point med aktioner. Men den här deskriptiva delen att du kan utnyttja det. Den är ju samma sak. För du kan fortfarande hitta mönster i de här kunderna som inte kom in då på våren och köpte grillkål gentemot de som har kommit in och titta vad det är för någon skillnad. Ja, de gick till butikerna utan wifi. Vi måste ha wifi i grillkålsbutiken. Kanske till exempel. Eller något liknande.
Precis. Många retailers tittar väl på hur frekvent man handlar, hur mycket man handlar för och när man handlade senast som någon form av lojalitetsmått över tid.
Ja, precis. Det är den här RFM-modellen, va? Recency, frequency och monetary value. Det är ju den här grund liksom modellen för att beskriva den typen av business. Och alla de dimensionerna är ju också, om du gör en avhoppsanalys så vill du utnyttja dem. Alla de datafälten är väldigt viktiga när du gör en kärnanalys. Så det är ju grunden. Du ska alltid ta med recency, frequency och monetary value. För det säger väldigt mycket om kunderna också.
En reflektion och en fråga då. Jag tänkte på den här frågan om AI. Är inte det här är ju redan ett tydligt case där vi har jobbat med AI sedan länge. Alltså köranalysen i sig är ju en AI-implementation.
Ja, precis. Det är ju maskininlärning.
Det är ju maskininlärning. Ja. Så det här är ju en tidig implementation av AI. Det är inte generativ AI som kanske är det som är bassen idag, men det här är ju väldigt tydligt case med AI.
Ja, det kanske var, jag tolkar det som att det var gen AI som du tänkte på, Stefan. Eller tolkar jag fel? Ja, just det. En förbättring. Ja.
Och sen, jag tänkte, jag måste ju passa på här, Gustav, och slå an att det här är en gammal artikel.
Ska vi inte gå vidare nu?
Jag vet inte,
hur ser tiden ut nu?
Och jag vet att du har jobbat med det här i decennier. Det här är liksom ingenting nytt, utan folk har gjort det. Nej, men det är på något, det är positivt. Vi har mycket erfarenhet kring det här. Men hur ser egentligen mognaden ut kring det här? Alltså du, som du beskrev, Dan, att det här är en dröm att göra det här. Men det är ingenting nytt. Finns det någonting som hindrar från att man lyckas med det här? Eller gör folk det här? Hur ser det ut där ute?
Jag tycker väl att det är lite... I vissa organisationer så har man de som driver den här typen av frågor. Det gäller ju att man har duktiga personer på kanske kundhanteringssidan. De sitter i marknadsteamen och i commercial, head of commercial. Och det brukar ju vara de som driver det här. Och vissa branscher är ju bättre än andra. För det, där är det mer naturligt att man har en kundanalytiker som gör den här typen av grejer. Men det är ju inte, absolut, det är ju inte... Trots att det finns så där, det känns som man hela tiden så går man ju i en liksom en nedåtgående rulltrappa. Att du måste sätta igång med såna här initiativ. Så att det blir ju inte så där att allting faller inte på plats. Vi hade ju ett avsnitt här som vi tog upp väldigt mycket kundhantering med Camilla Kramner som var här. Som jobbar väldigt mycket med den här typen av frågor. Jag tycker hon beskriver det där också. Hon gör ju kurser för att liksom, träna just kring det här med kundlojalitet. Men det är ju hela tiden att man måste påminna. Det är inte lätt det här ändå. För det är en massa möjligheter, men det är inte helt lätt att komma in i det. Och så har man de här stora förändringarna som sker, att det blir nya. Det växer upp nya organisationer som kanske vinner sin marknadsandel på att de har en ny produkt. Men sen måste de börja jobba på det här sättet. Och då har man inte det i blodet. Medan kanske försäkringsbolag kanske har att de jobbar med det här. Förhoppningsvis.
Kan det också vara, alltså, finns det legala hinder? Jag tänker till exempel GDPR. Att det liksom blir trögt att göra. För man måste samla in en massa information om kunden som man kanske inte får. Och sådär.
Ja, eventuellt.
Det tror jag absolut. Och sen tror jag det handlar om kanalstrategin också. Alltså det här kolbolaget, om de går via en retailer-kanal, så vill ju de som producerar kolet, de vill ju veta hur deras kunder tänker och sånt där. Och i alla fall när jag går hem och grillar, så jag kopplar inte upp mig och berättar för kolbolaget att jag använder deras produkt. Men det är ju den våta drömmen, att man köper ett uppkopplat högtalarsystem idag till exempel hos en elhandlare eller en typ elgiganten. Så fort du går hem, så behöver du, för att konfigurera den produkten, så behöver du ladda ner högtalarsystemets app för att få och vips så har du liksom en relation med kunden, trots att det har gått via en annan kanal. Så att det är någonting som många tittar på. Det gör även vi. Plus att man ser en trend nu att direct to consumer, alltså gå direkt till kunden, ökar bland många produktbolag.
Det där känns ju annars som, i alla fall för en gammal gubbe som mig, väldigt störigt att man måste ha en app för att komma igång med produkter man precis har köpt. Då ökar ju inte kundenheten direkt.
Då sitter en kundanalytiker där som bara njuter där bakom kanske.
Jag vet mer om dig.
Först där i början, ett litet tag, så trodde jag du pratade om något callcenter eller något sånt där. Ja, grillkålen var det. Det var där vi var, ja. Niklas, har du någonting mer att tillägga?
Det är väl kanske det här med att mycket churn kanske inträffar vid vissa händelser. Sådär. Men det kan vara en livshändelse, man kanske flyttar ihop med någon och ändrar liksom sina abonnemang eller vad det är nu man har. Eller som de var inne på, är en konkurrent kanske är liksom väldigt aktiv och sådär. Gör bra erbjudande. Och det här kanske inte man alltid har liksom representerat i sin analysdatabas. Men många gånger kanske man ser det genom proxydata. Att till exempel den här konkurrenten är väldigt aktiv inom vissa postnummer. Och då kan man ju se det den vägen kanske. Och lista ut de här sakerna ändå.
Ja, just det. Eller köpa externa datakällor och sånt där.
Mm.
Adressändring är väl en sån här vanlig sak som man använder för det. Ja. Vet jag att du har erfarenhet av.
Precis.
Det får väl bli sista kommentaren på det där, så går vi vidare. Eller vad säger ni? Nu kommer vi till våran...
Då säger man huvudnyhet nästan.
Ja, dagsfärska artikeln också.
Ja,
det är... Tredje gången gilt här.
Ja, men precis. Det är mycket snack om när färskheten på artiklar här. Och den här artikeln är ju inte ens skriven helt och hållet här. Men som Dan nämnde här, när vi pratade om Supertech Leader vid något tidigare avsnitt, så ringde ju Dan mig efteråt och sa att det här är intressant. Det måste vi prata mer om. Och då har ju vi tillsammans knoppat på en artikel här kring det här ämnet. Vad som krävs av en Supertech Leader framåt. Kanske då framförallt i relation då till AI-revolutionen som vi väl står inför här nu. Det är mycket AI. Och vad krävs då av techledaren, eller CIO:n, i det här skiftet?
Den är ju inte skriven nu. Vi spelar in det här någon vecka innan. Den kommer
finnas. Den kommer ju vara publicerad tillfället då man lyssnar på den här podden.
Ja.
Men jag vill ändå ta tillfället att säga att den är det. Den är så färsk som den kan vara.
Ja, det är bara för att vi brukar reta dig lite grann.
Ja,
för att du hade någon gång så tog du en bok från 70-talet ja. Som du körde.
Exakt. Så att, Men vad handlar det här om då? Jag kör igång idag så får du komplettera vid när jag säger fel. Eftersom det är ändå din roll vi pratar om. Jag är ju bara en datanörd i det här sammanhanget. Men jag kan väl tycka lite saker. Men CIO:n har ju funnits, rollen har ju funnits sedan IT:s intåg på 1900-talet. Om vi går långt tillbaka här nu då, vi pratar om gamla grejer. Men rollen har ju utvecklats över tiden och vi har haft en massa teknikskiften eller skiften över tiden här där det har kommit helt nya grejer som har lämnat ett litet vakuum kring den här rollen. Om man ser vid intåget av BI, Data Analytics, så dök Chief Data Analytics Officer upp i ett vakuum kring det. Vi har pratat här om e-commerce eller de här e-handelskanalerna och den digitaliseringen som har skett kring det, så dök det upp en Chief Digital Officer för att täcka den hanteringen då. Och nu då står vi inför AI-skiftet här. Och ska vi då ha en Chief AI Officer som hanterar den skiftet? Men det tänker vi att det borde inte behövas. Det här ligger inom rollen, ramen för vad en CIO ska göra. Och den här gången borde CIO kliva fram och ta ansvar för det här också. Om man då knyter an det till vad som händer just nu, det är en snabb teknisk utveckling. Det kommer många nischade tjänster och verktyg. Mycket går att köpa as a service, tjänster man kan köpa det på stan. Och det nya tjänster kommer extremt fort. Tog som exempel här ChatGPT. Fick 1 miljon användare inom loppet av 5 dagar. När det lanserades för drygt ett år sedan. Och har idag 180 miljoner användare. Så det går så fort att implementera nya tjänster. Det är enkelt. Och det är lätt för verksamheten att köpa in och implementera de här själva. När man köper dem som tjänst. Och det kommer mera low-code, no-code-verktyg också. Där man kan lätt. Man behöver inte ha en IT-bakgrund för att implementera de här grejerna. Och det gör ju kanske att man kan vara mer snabb, agil och möta nya behov fort. När verksamheten själv kan köpa in de här grejerna. Och på ett positivt sätt då. Men det bygger ju också en hel del silos då i organisationen. Om man nu köper funktioner eller man köper verktyg och tjänster i respektive affärsfunktion. Som är optimerade för just det behovet. Och man ser inte information eller bolagets organisationens helhet. Så det är lätt att man skapar informationsmässiga silos. Och man suboptimerar för just den funktionen där man gör det här. Och det blir också ett skifte här då där det som tidigare har skett levererats. Och om man som IT då har varit leverantör av de här grejerna så skiftar det nu till att det är outsourcat och verksamheten köper det själva från andra leverantörer. Och det kan ju då ge lite otrevliga följdeffekter. Man får inlåsningar och svårt att integrera mellan tjänster. Och det ställer ju definitivt nya krav då på tech-leadern, eller CIO:n här. Och det som vi framförallt ser och som jag vill knyta an till är ju informationshantering här. Att man skapar informationssilos. Och den egentliga ansvaret för CIO:n är ju att vara information officer. Det vill säga att ta ett helhetsgrepp om informationshantering. För det är egentligen det som krävs. Kärnan i att man köper inte tekniken för teknikens skull, utan det är ju för att hantera informationen. Så man borde börja den änden att definiera informationen. Och det är även syftet när man köper AI-tjänster eller implementerar AI-tjänster, så behöver ju de bygga på information. Man behöver ha rätt information för att man ska lyckas. Och det kräver ofta integration mellan olika funktioner för att få ut rätt värden i slutändan. Och då är ju kanske CIO:n den som vid sidan av vdn har bäst förståelse för helheten i bolaget och kan ta ansvar för den här övergripande informationshanteringen. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man ser att istället för att CIO:n gör jobbet själv, eller IT-avdelningen gör jobbet med att implementera tekniken, så blir CIO:n mer en någon som lägger grunden och är arkitekten för den plattform som behövs för att verksamheten ska kunna exekvera sin affärsstrategi på. Och det innebär att man bygger en plattform där man har en god arkitektur, man koll på integrationer, säkerhet och se till att man säkrar kompetens kring det här. Och att CIO:n kanske istället blir som en, så liknar sig här, med dirigent som orkestrerar det här och styr och leder organisationen snarare än att tillhandahålla jobbet. Och det här skulle man kunna göra då, eller det kräver ju att man etablerar policies och regler och ramar för hur man får göra saker i verksamheten. Vad man får köpa in och hur man ska hantera det. Men det är ju kanske inte så lyckosamt här att bara säga nej. Du hade en liten anekdot, eller en sägning citat på det här, Dan. Du sa att data är som vatten. Det spelar ingen roll om man bygger murar eller datadigitalisering som vatten. Det spelar ingen roll om man sätter murar. Det kommer rinna runt ändå om man vill uppnå det här. Så att, och dessutom så finns det ju då mycket IT-mogna ledare ute i organisationen som man kanske inte behöver begränsa, utan snarare vill lyfta i sin förmåga. Så att man behöver jobba här på lite annat sätt än vad man gjort tidigare och kanske vara lite mer visionär och sälja in de här grejerna och bygga kulturen för att kunna styra organisationen på rätt sätt. Så nya utmaningar med i en ny värld. Eller vad säger du, Dan? Hur skulle du sammanfatta det här till dina kollegor där ute?
Ja, både och. Alltså, det är en ny värld, men jag tycker de här lite hippa temporära rollerna som du nämnde, de kommer och går med CIO:n består. Vilket många har ju hävdat att CIO står för career is over. Men jag vill ju hävda det motsatta. Det här kan ju låta att man är lite bitter. Men jag har liksom hängt upp min karriär på att jag kan arkitektur och digitalisering, förändringsledning, hur man driver projekt. Men också den teknikaspekten som vi jobbar med till vardags. Och IT står ju för informationsteknologi. Och det är ju vad det är. Men IT är också ofta en namn på en ganska bespottad funktion i många organisationer. Och det där är tyvärr något som sätter begränsningar för många CIO:er, men också många duktiga IT-kollegor där ute. Att man, du tillhör IT.
Men som lite motvikt där, så läste jag faktiskt en artikel för ett par månader sedan där de hävdar bestämt att CIO:n, det är liksom steget efter det är CEO. Så att det är liksom från har varit den här sidosupportverksamheten, så det är snarare en karriärväg för vd-posten.
Ja, men jag tror precis som jag tror många duktiga arkitekter kan bli CIO:er, så tror jag att i förlängningen också, lite beroende på bransch nu, så tror jag att CIO:n, precis som Johan var inne på, vi har resonerat kring en av få roller förutom vd:n i ett företag som är tränad i att se hur saker och ting tvärfunktionellt hänger ihop, är CIO:n. Nu får jag ursäkta alla kollegor som är CFO eller HR-chefer där ute, för de hävdar säkert samma sak. Men, men det tror jag bestämt liksom, att vi är tränade på att se helheter. Vi ser effekterna av silobyggande, både när det gäller mänsklig interaktion men också dataintegration. Så att jag tror du har rätt.
Det är väl en sån här, när man bygger ett bolag så måste man ju välja i varje avdelning hur mycket den här avdelningen kommer vara föränderlig och hur mycket handlar det om att förvalta en affärsprocess som inte förändras så mycket. Och det är väl där som är lite grann skillnaden då, om man, för den har väl alltid funnits där, både i IT-processen men också i andra processer. Alltså att, men att det blir en skillnad nu, att det kanske att det har gått från att vara till viss del förvaltande och en viss del föränderligt till mycket mer föränderligt nu. Det blir ett mycket högre grad av föränderlighet och att man måste hjälpa hela organisationen då att förändras, för att det kommer så mycket ny teknik också.
Och då, återigen, både ja och nej skulle jag tro. Alltså, vilken organisation som helst har ju fortfarande behov av väldigt robusta leveransprocesser här och nu. Man kan kalla för backend eller operativa processer och verksamheter. Den ska ju inte ändras liksom på dagligdags, för då blir vi ju liksom då blir vi för flexibla och det är svårt att driva en verksamhet. Men sen kommer det alltid ha saker, vi har pratat om hur man möter kunden eller hur man kanske anammar innovation och sånt där. Då måste man hålla en helt annan hastighet och testa sig fram. Men i ett verksamhet så behöver du både och, eller hur?
Ja,
jag tror Gartner pratar om dual speed. Alltså ja. Du måste både ha en pace för kanske ERP-system, CRM-system. Du vill inte ändra liksom chart of accounts varje vecka bara för att man kan.
Ja.
Utan det ska vara stabilt över tid. Däremot hur man möter kunden i en app eller i den uppkopplade produkten, det kan du ju testa det fram. Och jag tror första vågen av digitalisering som jag upplevde, då var det ju några fiktiva roller som klev fram och tänkte att IT är bara det här slow moving delarna. Men företaget behöver någon form av digitaliseringsofficer som tar hand om e-commerce och det som är customer facing. Men även det måste ju integreras mot affärssystemen och våra lager och sånt där. Så att till slut så hamnar det knät på mig ändå. Så att,
Precis, det är en hög förändringstakt som du var inne på, Gustav. Men samtidigt så är det ju, i och med att vi har digitaliserat mer och mer, så blir ju att det som tidigare kanske var mera bara ett affärsbeslut blir teknikfrågor också. För allting är så beroende av den tekniken vi har. Och då måste man sätta den här grunden som man kan stå på. Man måste ha den här plattformen för att kunna exekvera sin business på. Och den behöver vara övergripande och genomtänkt. Man kan inte driva suboptimerade initiativ, utan man behöver se. Man behöver vara den där arkitekten som ser helheten.
Mm. Det är egentligen, det är en ny roll i alla fall. Lite grann så är det liksom IT-chefen eller CIO måste anta den här utmaningen. Vad händer om man misslyckas? Vad är konsekvenserna?
Dels blir man irrelevant, jag tror sådana som mig som vill vara med och sitta runt bordet och liksom vill vara där det händer och leverera kommer bli rastlösa och lite missnöjda. Så det är en aspekt av det hela, att det blir en tråkig arbetssituation för CIO:n. Och sen tror jag att det blir inte den här långvariga hållbara utvecklingen om man kör det liksom i helt frikopplat från resten av teknikleveransen. Så det har historien visat, så att oavsett om det är digitaliseringen eller om det är olika separata datasatsningar, så till slut så måste det hänga ihop med helheten när du har liksom testat det och när du skalar upp verksamheten. Och jag ser ju nu tredje gången gilt, det är AI-explosionen. Driver det i en silo utanför resten av data och analytics och resten av liksom teknikleveransen, då kommer det inte heller bli skalbart och inte hållbart över tid.
Då blir det liksom lokala lösningar som sen inte går att bygga ihop och se helheten.
Exakt.
Det kan ju bli kortsiktigt bra. Du bygger ett snabbt och bra business case. Mm. Men långsiktigt kommer det inte bli det bästa. Mm. Så det är väl risken då. Alltså, du pratar om vad som händer för CIO:n. Men för organisationen så blir det ett kortsiktigt tänk. Där vi inte kommer kanske växa i längden.
Nej. Mm. Sen måste ju CIO:n också titta sig själv i spegeln och det brukar jag göra varje morgon av olika skäl. Men när det finns innovation och det finns kraft där ute som vill testa ny teknik, du kan inte bara komma med polistången och liksom massa policies. Du måste också säga vad kul att du vill testa. Om du kopplar upp det mot vår dataplattform här så kommer det bli ännu bättre. Både på kort och lång sikt. Så att var en möjliggörare, var en schysst kollega och liksom kroka arm snarare än att vara den där polisen.
Man måste vara polis också.
Absolut. Men jag tror 9 av 10 där ute vill göra rätt. Och sen de få undantag de cowboys som är ute där så behöver du ha policies och du behöver ha ett mandat från styrelse och högsta ledning att faktiskt sätta ner foten.
Hur får man den liksom, auktoriteten att få sätta det då, sätta policyn? Det kräver ju ändå, det kommer inte vara uppskattat får man väl säga.
Nej, jag tror det handlar om klassiskt, hur skapar man tillit? Det handlar ju om att visa att du har kompetens. Jag kan det här, jag vet vad jag pratar om. Jag har ett track record av att leverera, inte bara snacka. Alltså att deploya saker och skapa värde. Och sen ha integritet. Alltså jag säger att det här är ramarna, så här bygger vi grejer. Så länge du håller igen för det, kör på. Jag hejar på. Är du utanför ramarna så våga sig. Se till.
Jag skulle likna det här vid ett föräldraskap. Men det handlar ju om att ge barnen rätt värderingar och se till att de gör rätt. De kommer inte alltid lyssna på vad du säger. Säger du nej? Mm. Så betyder inte det så mycket, men du måste visa med tillit att vara en förebild. Hur gör man och hur beter man sig? Då kommer de göra som du. Det gäller inte bara, man kan inte bara sätta reglerna, utan man måste också bygga förtroendet och visa. Mm. Och sen kan man inte körda dem resten av livet, utan de behöver lära sig att göra rätt.
Mm. Man ger dem inte 2 kilo godis och säger du får ta en om varje lördag. Det blir inget bra.
Men jag tycker det här stöds ju lite grann av artiklar vi tagit upp tidigare när vi pratat just generativ AI och vad företag prioriterar. Och det är ju just säkerheten att skapa de här, i just de fallen, någon form av sandbox. Liksom, du sätter upp ett staket runt om. Liksom, men så länge du är inne där så får man göra vad man vill. Mm. Men på något sätt den här ramarna, de skapar frihet. Och då kan man liksom främja in. Alltså, det blir liksom, det låter som 2 ytterligheter att sätta begränsningar. Men begränsningarna skapar kreativitet. Eller det föder kreativiteten. För att då kan man vara trygg med att, alla kan vara trygga med att man kan göra lite vad man vill där inne.
Mm. Vad säger vår flygande reporter? Har vi någon kommentar? Eller?
Vi har inga händer i publiken, men jag kan passa på att ställa.
Jo, vi har en nu.
Där har vi en
hand. Upp en. Vi ger ut en datapodden-keps för alla som kommenterar eller så. Så att det gäller att.
Det är fler och fler som kommer på här i rummet, ser vi.
Ja, nu blir det en lite luddig fråga kanske. Men vi pratar ju om Chief Information Officer här. Men i och med generativ AI så blir det ju att den skapar saker. Det vill säga nästan marketing eller vad man ska kalla utåt också. Och ser du då att IT-chefen ska vara där och bestämma att ja, vi ska använda den där teknologin eller inte. Eller behöver man en till nivå eller en chief generative officer? en titel.
Nej, min tes är att man undviker de här, jag kallar det för fiktiva roller. Det kanske är fel, men för det är mycket bra killar och tjejer där ute som har gjort ett bra jobb och pushat på många IT-chefer och CIO:er. Men jag tror att jag funderar mycket på generativ AI, så det kanske är också en fråga tillbaks. För den genererar ju innehåll, information. Dels tror jag de här datadrivna apparna och generativa verktygen som kommer nu. Dels behöver de information, alltså speciellt intern information som du var inne på. Som är begränsad och inte kanske läcker externt och så vidare. Så där har ju CIO:n liksom ett ansvar att sätta upp de miljöerna så att generativ AI kan komma åt relevant information på ett bra sätt. Men det jag inte har svaret på är den information och den content som generativ AI genererar i form av bilder eller texter eller produktbeskrivningar som vi håller på att testa just nu. Ska den åter liksom lagras, inte hos CIO, men i liksom dataarkitekturen och informationsarkitekturen. Så att
Men jag antar att man kan väl ha en AI-ansvarig. Det du vill är att det ska hamna under samma hus, att det ska vara under CIO som äger den här typen av frågor. Men visst är det så, man kan ju fortfarande ha en AI-ansvarig, men den ska ligga i CIO-portföljen så att säga.
Ja, det är mitt bett, och att den är väl liksom nära kopplad till där du har ditt datateam. Jag tror att det hänger ihop. Sen de som applicerar AI, de finns ju i produktutveckling, de finns på marknad, de finns inom finans. Mm. Och det måste man ju tillåta. Så.
Det här reflekterade vi ju kring i avsnitt 98, blir det va? Där vi pratar om var precis. I organisationen ska den här ligga, och där det kanske var närmast till hands under CIO. Men att det finns kanske andra ställen också. Om man nu är väldigt reglerad, en bransch med mycket reglering, och inte kanske vill vara så opportunistisk kring nya AI-implementationer, så var ju tipset där om att kanske lägga under CFO istället. Då blir det mera styrt än utforskande.
Och det var väl BARC-rapporten vi hade med i avsnitt 97, tror jag. Där de sa 70%, va? Eller vad säger du, Niklas? Det var du som återkopplade den. Du minns väl siffrorna här från hur mycket av AI liksom budgeten låg. De flesta sa att det låg i CIO hos liksom IT-avdelningen.
Yes.
Det var 70 ungefär.
Ja, och det var en kombination av budget och att man ägde strategin. Mm. Och då vann IT eller CIO i det med 70%.
De flesta tillfällena. Mm.
Så många gör rätt då, kan vi konstatera då. Mm. Inte alla.
Men och vår tes backas upp av data.
Ja.
Skönt. Ja.
Ja.
Nu vart det tyst. Men, nej, men jag, apropå spegeln på morgonen, jag trycker liksom bara en hälsning till alla mina kollegor där ute som sliter med operativa. Det är alltid från, det är otroligt mycket fokus på säkerhet nu för tiden, och det är ständigt hot om intrång och att information läcker och sånt där. Så att, men återigen, jag tror att många av oss CIO:er som varit med ett tag, vi förstår helheten, och vi är tränade i att jobba med de här extremt olika komplexa situationerna som det innebär att vara CIO. Så att det är bara att sträcka på sig och liksom, återigen, jag tror att det här är tredje gången gilt, att upp med bröstet och ta tag i AI. Bollen som kommer emot oss nu med full hastighet. Lämna inte över ansvaret till någon annan.
Nej, det låter väl som ett bra råd.
Jag tyckte jag skymtade en hand ute i publiken här. Ni kanske åkte ner igen.
Det är en sån stor publik. Så. Där har vi någon.
Du har redan en keps, Peter. Du vet det, va?
Ja, jag vet det. Ja. Men jag är bara nyfiken, Dan. Hur behåller du din relevans? Hur kan du eller stanna på toppen av all information som finns ute där och alla teknologier som förändras? Lyssna på datapodden. Så snabbt.
Förutom att lyssna på datapodden varje vecka, som faktiskt är en bra källa. Poddformatet passar mig väldigt, väldigt bra. Så att, nej, men det handlar om att inte få panik över allting. Och liksom, har man varit med över tid så förstår man vad som... Man börjar få en känsla för vad som är liksom relevant att agera på här och nu. Vad är, när det gäller olika nya tekniker, vad behöver man kanske mer bevaka och liksom hålla koll på? Men det som är häftiga nu med framförallt AI som har varit med ett tag, men generativ AI, det är att få vara med om ytterligare sånt här teknikskifte under sin karriär och sin livstid är ju sjukt häftig. Men att behålla någon form av sans och sunt förnuft, att våga prova, våga experimentera, vara lite halvt nyfiken men lite skeptisk också, och sen vara beredd att skala upp när liksom hypen övergår i någon form av nästa fas och där det blir som en hygienfaktor som företag och organisation att hänga med och verkligen anamma tekniken. Lite lagom spaning. Utan spaning ingen aning, brukar man säga. Men också ha lite is i magen.
Nej, vi hade väl en annan artikel. Nu känner jag mig nästan som Rain Man här som tar upp alla de här. Men AI-initiativen, de, IDC sa att 60% misslyckas. Så det finns ju helt klart en det gäller att liksom vara lite, hitta rätt här och försöka. Så att det är liksom inte allt som kommer rulla, utan det är ju en föränderlig värld och okänd värld som vi ger oss in i.
Ja. Och sen är det ju, framförallt gen AI handlar ju, den primära drivkraften är ju produktivitet. Och produktivitet, det är också en mjuk fråga, en liten halvkänslig fråga tycker jag. Ska vi, när man brukar väva in produktivitet och säger man att man frigör tid för människor att göra mer värdeskapande aktiviteter. Det är en fina beskrivning på att liksom, men ska man liksom verkligen räkna hem den här typen av investeringar på sikt, så behöver man ju då kunna göra, producera mer med färre människor. Och vad gör det med våran samvaro med kollegor på företaget och förändringsmotstånd? Och vad ska vi göra med all tid liksom, som vi frigör? Mm. Nu vart det filosof.
Ja, ja.
Ja, men det brukar bli så ibland. Mm.
Mm. Ännu en uppgift för CIO alltså. Eller är det, ja. Lägger du det på HR nu här?
Ja, exakt. De får ta någonting.
Okej, jag tror att vi har, det här blir nog en maximalt avsnitt tror jag. Så att vi kanske får, nu har vi nog joggat minst 10 kilometer här ute i spåren. Vad tror ni?
Mm. Jag ser ju här på klockan exakt hur länge vi har kört. Ja. Så att det är en mil,
ja.
Helt klart.
Ja, men det är bra. Mm. Ja. En timme ungefär.
1:16 här, ja. Har vi. Mm.
Ni är vältränade.
Jag tror Nordén skulle ha gjort den här på en 35 minuter, samma sträcka kanske. Så att,
ja, men jag är ju inte så snabb just där. Jag gillar ju bara att springa väldigt, väldigt långt. Så för mig passar det här alldeles utmärkt med ett långt avsnitt.
Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Nej, men vi tar väl och avslutar här och så tar vi och firar, fortsätter fira här efter inspelningen med lite tårta.
Alla lyssnare får föreställa sig en god tårta nu.
Men precis, precis. Den kan vi tyvärr inte ta med i. Det här är ingen mukbang som det heter. En koreansk matpodcast är det inte.
Det kanske vi är så glada för.
Ja, det kanske vi är så glada för. Tack för idag.
Tack så jättemycket.
Så ses vi på nästa då 100:e. När vi börjar nästa.
Tack.
Tack så mycket.
Tack Dan. Hejdå.
Tack för att du var med idag. Grattis återigen.
Hejdå. Köp